Ja, kvällen ska handla om sionismen. Vad är det? Ja, det är lite av varje som har med judar att göra, kan man säga. Det är filosofi, det är religion, det är politik och det är väldigt mycket 1900-tals historia, kan vi säga. Judar har ju alltid sagt nästa år i Jerusalem under sitt påskfirande. Och det har att göra med att Bibeln tidigt talar om hur Israels historia skulle komma att te sig under världshistoriens lopp. Tidigt under den bibliska historien så utsäger Mose hur folkets historia ska komma till sig. Först, ja, de har redan lämnat Egypten, men först ska man komma in i det utlovade landet. Men sedan kommer folket att avfalla och steg för steg drivas bort ifrån löfteslandet och spridas ut över hela jordens yta för att så småningom återsamlas. Och det intressanta är att vi kan säga ganska exakt när det fanns judar överallt på jordens yta. Därför att Sydamerika var inte tillgängligt för immigration av andra än goda katoliker fram till år 1800 ungefär. Då upphävdes de immigrationsrestriktionerna och i anslutning till att förföljelserna mot judar ökade så skedde det också en invandring till Sydamerika. Samtidigt började återvändandet som också Mose utlovar. Det ska bli en återkomst till löfteslandet och sedan en omvälvande historisk process som på något sätt ska vända historiens blad, eller hur vi ska uttrycka det. Sionismen är alltså delvis religion, delvis politik, och sionismen som rörelse eller ideologi, den har sina rötter i 1800-talet. Vi kan bege oss till Sankt Petersburg. Om vi tittar in där den 13 mars 1881 så kan vi få se en bomb kastad mot en vagn, som en fin vagn, det sitter fint folk i den, nämligen tsaren själv, Alexander den andre. Det var ett attentat och denne tsar hade varit utsatt för flera attentat tidigare men överlevt. Nu överlevde han inte. Bakom attentatet stod en rörelse som hette Narodnaya Volna, folkets vilja. Och polisen fick tag i sex personer. En av dessa var en judinna som hette Chasia Helfman. Det spreds snabbt att det var judar som dödade tsaren. Och även om tsaren inte var särskilt populär så ville man absolut inte att judar skulle ta över i det fina ryska riket. Det utbröt våldsamma pogromer i Ryssland som antas delvis ha varit centralt utlösta. Alltså beordrade av Alexanders efterföljare. Det var ju inget märkvärdigt att en tsar utsattes för attentat. Det brukade ju inte påverka världshistorien. Men den här gången gjorde det det. Förföljelserna mot judar blev så fruktansvärda att alla som hade råd flydde så långt de kunde. De som överhuvudtaget kunde sätta sig i rörelse hamnade oftast i Östeuropa. Det blev en stor invandring i Polen, i Tyskland, i Österrike och Ungern. Men de som hade råd tog sig över Atlanten till USA och somliga till Sydamerika. Detta var alltså år 1881. Samma år, just i skuggan av de här pogromerna, så var det en rabbin i Warszawa som hette Samuel Mohilever. Han startade en rörelse som kallade sig Hovevei Sion, Sions vänner, man väl kallar det på svenska. Lovers of Zion står det i engelskspråkiga böcker, men det blir ju inte bra om man säger Sions älskare. Så att vi får väl ta Sions vänner. Det var den första sionistiska organisationen. Och den startades alltså 1881, samma år som tsaren mördades. Vi rör oss till Frankrike och tittar in där på 1894, ja. Då startar en rättsprocess som har gått till rättshistorien. Det handlar om en kapten i det franska artilleriet, jude, som anklagades för att ha utlämnat militära hemligheter till tyskarna, som ju var arvfienden, inte minst efter 1870-71 års krig som tyskarna ju vann. Kaptenen i fråga heter Alfred Dreyfus och han dömdes snabbt mot sitt nekande och förvisades till Djävulsön, livstids tungt straffarbete. Och i anslutning till det bröt det ut intensiva, inte pogromer precis, men intensiva, vad ska vi säga, antisemitiska bataljer eller diskussioner. Antisemitismen bubblade och kokade i Frankrike. Livligt påhejad av antisemitismens viktigaste apostel i Frankrike, en man som hette Edouard Drumont. Jesuiterna startade i samma veva en tidning som hette La Croix, korset, där man också drev en hejdlös propaganda mot judar. Många var alltså inblandade. Nu var det själva verket så att de här hemligheterna hade lämnats ut till tyskarna. Det var i och för sig sant, men det var inte Dreyfus som hade gjort det, utan en major av ungerskt ursprung, en man som hette Esterhazy. Och han befanns till sist skyldig. När den här processen hade gått tre varv runt och man till sist hade snärt in sig så mycket i lögner och undanflykter och bortförklaringar och hemligstämplingar, att det till sist var helt klart, Dreyfus var inte skyldig. Då erkände till sist denne majoren att det var han som hade lämnat ut hemligheterna. Och Dreyfus, som vad ska vi säga, offentligt hade blivit avsliten sina uniformsgrader innan han förvisades, han fick nu i en lika offentlig tillställning tillbaka sin militära grad och blev upphöjd till major. Detta var alltså 1906. Det här var en process som tog 12 år i anspråk och lämnade efter sig en oerhörd antisemitism i Frankrike. Den här processen bevakades initialt av en österrikare. Han var också av judisk härkomst. Han hette Theodor Herzl. Han levde från 1860 till 1904 och han var reporter i en tidning i Wien. Han tog fruktansvärt illa vid sig just av den här processen där man slet av Dreyfus hans uniform. Därför att det var ju inte en tillställning i all hemlighet, utan det här var offentligt med massor av åskådare som vrålade ut sitt hat emot judar. Och Herzl, som ju själv var en tämligen assimilerad och sekulariserad jude, han fick mycket att tänka på. När han hade tänkt färdigt så gav han ut en bok 1896, tror jag det var. Der Judenstaat heter den, judestaten. Och där framförde han det enkla och ganska logiska budskapet att judarna kommer aldrig att få lugn och ro förrän de har ett eget land där de råder sig själva. Och det var det som var det, judestaten, som var rubriken i det hela. Ett år senare, 1897, på sommaren, ordnades det nu av Herzl en konferens i Basel i Schweiz. Och det var den första sionistiska konferensen. Han hade sett till att få med sig Sions vänner, Hovevei Sion. Så att det blev inte lyckligtvis flera konkurrerande rörelser, utan nu blev det ett samgående och en samverkan. Enigheten var stor och glädjen stod högt i tak. Nu skulle något göras. När konferensen var över och Herzl lite profetiskt hade sagt att om 50 år har vi en egen stat. Det tog 51 år, i det närmaste åtminstone. Men det var ganska bra prickat i alla fall. Så gjorde Herzl en tur Europa runt, kan vi säga. Han uppsökte olika regenter i olika länder. Eller regenterna i olika länder, ska vi kanske säga. Och han sökte stöd för det sionistiska projektet. Det var inte så många som blev så där väldigt entusiastiska. Kaiser, vad hette han, Wilhelm i Tyskland var väl så där måttligt intresserad i alla fall. Han gjorde ju sen ett statsbesök i Jerusalem några år senare. Men något praktiskt stöd fick inte Herzl av den här rundresan. Han var till och med djärv nog att söka upp påven. Och han blev inte precis utslängd, men han blev så ovänligt mottagen som man kan tänka sig. Jerusalem tillhörde kyrkan och judarna skulle inte sticka upp i det här sammanhanget. Det var budskapet. Efter Alexanders död 1881 flydde alltså judar ut ur Ryssland. Och en del av dem beslöt sig för att emigrera till Palestina, som det kallades då. Det var inget lätt beslut. Landet förvaltades av turkarna. Det var ju en del av det stora turkiska imperium som från början omfattade hela Nordafrika och Mellanöstern. Nu hade mycket fallit sönder av detta turkiska imperium. Engelsmännen mer eller mindre ägde Egypten och fransmännen satt i Algeriet Tunisien och Marocko. Men ännu så länge tillhörde Palestina det turkiska imperiet och islam var därför statsreligion. Det var inte lätt att utöva judendom i Palestina. Landet var inte så väldigt gästvänligt heller. Turkarna hade haft ett enkelt och på kort sikt ganska praktiskt system för att ta upp skatt i landet. Man la ut det på entreprenad. Högst bjudande fick ett område att inkassera skatt ur. Han levererade sitt anbud av pengar till den turkiska staten. Och sedan var det hans business att få ut så mycket pengar som möjligt ur de som bodde i området. Och eftersom människan alltid är kortsiktig i sina beslut och åtgärder, så var det ingen av de här entreprenörerna som ens föreställde sig att man kunde vinna på lång sikt genom att lära upp bönder och andra i konsten att idka lönsamt jordbruk. Utan man plundrade bönderna in på bara skinnet, förstås. Och sedan lånade man ut pengar till bönderna som de behövde för att kunna betala skatt. Och när vederbörande hade lånat så att man var intecknad upp till skorstenen, om det nu fanns en sån, så fanns det inget annat att göra för bonden än att ta de eventuella djur han ägde och ge sig ut som nomad. Många övergick till att bli nomadiserande fåraherdar, och så flydde man alltså från sina skulder. Detta ledde till att ett litet antal personer, ofta rika sådana, boende i Istanbul eller i Paris eller i Rom eller någon annanstans i Europa, blev markägare i Palestina. Och stora delar av marken var skövlad, förstörd, träden var nedhuggna och landet bestod till stor del antingen av öken eller sumpmarker. Bodde det judar i landet då? Ja, det gjorde det. Det har det alltid gjort. Och det var till och med så att i Jerusalem hade man en visserligen blygsam men dock säkerställd majoritet av judar redan 1880, alltså innan nu den stora judiska återflyttningen började. Judar bodde i princip i fyra städer: Jerusalem, Tiberias, Hebron och Safed. Safed är ju en liten stad uppe i de galileiska bergen, norra Israel. Och det var ju på sin tid på 1500-talet en högborg för de judiska mystikerna, Kabbala. Kommer man dit idag så är det mesta i blåa färger som ska påminna om himlen. Och det är en rest ifrån den här tiden. Men vad levde de av, de judar som nu bodde i landet? Ja, inte minst de i Jerusalem. De levde i princip, kan vi säga, av bidrag ifrån rika judar i Europa och i USA. De sysselsatte sig med Torahstudier och studier av Talmud. Alltså de hade bildat olika så kallade yeshivor. I en yeshiva studerar man allt vad som hör judendom till, kan vi säga. Talmud är ju inte någon liten grej att studera. Ska vi studera både den babyloniska och den jerusalemitiska. Talmud gavs ut i två olika versioner på 400-600-talet. Men de omfattar tillsammans 50 band. Kan nu under några dagar köpas ifrån USA digitaliserade för ungefär 700 kronor. Den som är intresserad ska passa på. Ni kan få adressen av mig efteråt. Det var alltså vad man sysslade med i Yeshiva, och de här som levde i Jerusalem var i stor utsträckning alltså underhållna från utlandet och sysselsatta med dessa studier. De nya immigranterna, de ville inte bli bidragsberoende på samma sätt. Det var helt klart att de behövde bidrag. Det var en baron Rothschild, vad hette han i förnamn, det minns jag inte. Men Rothschild hette han i alla fall, och han gav stora summor pengar för att de judiska immigranterna skulle kunna skapa självförsörjande enheter i landet. Och det handlade för det första om att dika ut sumpmarkerna. För där växte det så att säga malariamyggor. Och många av de nya immigranterna och många av de som bodde också i landet sedan gammalt dog av malaria. Men lika väl som man behövde dika ut vissa områden så behövde man bevattna andra områden. Skulle man odla i landet så behövdes det vatten. Och man behövde alltså bygga bevattningssystem för att kunna odla upp landet. Man behövde också plantera träd. Det brukar sägas att vartenda träd man ser i landet Israel idag är planterat. De judar som nu är immigrerade under sent 1800-tal hade inte tillåtits äga mark och var helt obekanta med jordbruk, åtminstone på det praktiska planet. Och jordbruk i detta skövlade land och i detta speciella klimat var ju ingen enkel sak. De behövde få lära upp sig i den konsten om det överhuvudtaget skulle gå att börja. Det löste man så att man värvade judar ifrån Jemen. Där fanns det gott om judar som kunde konsten att odla i de här väldigt speciella omständigheterna. Och med bevattningsteknik och med jemenitiska judar så fick man fart på det hela. Många av dem som kom ifrån Ryssland och Europa var ju präglade av socialism och gav därmed upphov till kibbutzrörelsen. Och vi kan väl säga att kibbutzrörelsen är den enda form av socialism som någonsin fungerat någonstans på jordens yta. Och minst har det gått med vinst, kan vi säga. Om vi förflyttar oss lite bakåt i tiden, från 1880-talet, och tittar in i Jerusalem istället, låt oss säga 1850, så levde alltså i Jerusalem muslimer, judar och kristna. Och det var muslimerna som hade övertaget i alla avseenden. 1840 ungefär tillsatte engelsmännen en konsul i Jerusalem. Jerusalem var ju en liten håla, kan vi säga. Smutsig och inte särskilt intressant för de flesta. Men engelsmännen tillsatte en konsul. Han kunde ganska snart berätta hem till England att i Jerusalem behandlas en jude sämre än en hund. Judarna i Jerusalem var helt rättslösa. Muslimer kunde gå in hos en jude och ta för sig vad han ville, gå därifrån utan att riskera någon som helst rättspåföljd. Och nu var det i själva verket så att engelsmännen tillsatte inte denne konsul för att de trodde att det skulle bli så många konsulära ärenden. Det var inte så många som tänkte sig att emigrera till England, och det var inte så många som tänkte sig att ha affärer ihop med England heller. Det här var ju en avsigkommen plats. Utan konsuln i fråga hade som ett halvofficiellt uppdrag att starta ett rättsskydd för judar. Han var en del av en rörelse som hade gamla rötter i England. Redan i början av 1600-talet fanns det nämligen engelsmän som upptäckte i Gamla testamentet att judarna skulle återvända till England. Och när de hade, nej, inte till England utan till Palestina. När de hade återvänt så skulle alla världens kungar få stå med hatten i hand inför Messias, som då skulle visa sig vara judarnas konung. King James, den första var det väl, som fick läsa detta, blev fruktansvärt upprörd, och mannen som hade skrivit om det här hamnade i fängelse för majestäts förbrytelse av något slag. Men samtidigt startade detta en medvetenhet, inte minst ibland engelska reformärta, att det här var på ingående. Och när man kom fram till 1800-talets början så hade dessa engelsmän startat en rörelse som skulle förbereda judarnas återkomst till Palestina. Denna rörelse eller stiftelse hade två mål. Mål nummer ett var mission bland judar. Mål nummer två var sjukvård, socialvård, utbildning och rättsskydd för judar i Jerusalem till en början, och tänkt också i större skala utöver landet. Och det var alltså i detta sammanhang som han hade lyckats övertala engelska parlamentet, ska ni veta, att tillsätta denne konsul i Jerusalem. Och han hade i sin tur via olika diplomatiska kanaler faktiskt fått lov av turkarna att inträda till judarnas förmån. Nu var det ju alltså så att väldigt många av judarna i Jerusalem var sysselsatta med teologiska studier. Och de blev ju inte så hemskt glada när det dyker upp en organisation som bedriver mission i Jerusalem. Rabbinerna satte klackarna i backen och förbjöd alla sina församlingsmedlemmar, eller vad det nu kan heta, att överhuvudtaget uppsöka sjukvård, socialvård, skolor eller rättsskydd anordnat av denna kristna rörelse. Nu var det emellertid så att väldigt många judar var väldigt fattiga och så marginaliserade av muslimernas framfart att de gick dit i alla fall. Det blev en ganska omfattande rörelse. Och än idag kan vi säga att i staten Israel ser man med viss misstänksamhet på kristna rörelser som bedriver kryptomission genom att starta sjukvård eller socialvård eller något annat i judiska sammanhang. Det tar ett tag innan man blir förklarad trovärdig i sådana sammanhang. Och det har delvis med det här att göra. Därför att man lyckades naturligtvis att värva många för kristen tro i det här sammanhanget. I vilket fall blev det också så att när de kristna hade framgång med sin mission i Jerusalem så vaknade rika judar i Europa och USA till liv och bestämde sig för att kan de kristna starta skolor så kan vi det med. Och så blev det. Det dök alltså upp också judiska skolor, utbildningsanstalter, olika institutioner för att lära ut jordbruk och annat i Israel. Om ni kommer till Jerusalem så kan ni se en väderkvarn som står mitt i stan. Den är byggd av en man som heter Montefiore. Han var en av de rika judar som trädde till när det nu blev konkurrens om själarna. Om ni går in genom Jaffa-porten och ett litet stycke ytterligare så stöter ni på en kristen kyrka som heter Christ Church. Den byggdes nu av denna engelska organisation och den stod färdig i slutet på 1840-talet. De har alltså funnits där sedan dess. Och när de var färdiga med sin kyrka så blev det ett väldigt rabalder i kristna kretsar lite varstans i Europa. Påven tyckte att kan de så kan vi. Och likadant så tyckte de rysk-ortodoxa att de kan ju inte få lov att vara där om inte vi också är där. Så att den flotta, vad ska vi säga, ryska kyrkan med vidhängande inrättning som man kan se när man går Jaffagatan fram. Den tillkom under sent 1800-tal och den startades alltså på initiativ just efter det att engelsmännen hade fått sin kyrka färdig.